Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirsky, Lars Klintvall och idag med Sofia Bilbao. Välkommen!
Tusen tack!
TikTok-psykologen.
Yes, det är jag.
Det är du. Jag är jätteglad att du vill göra den här intervjun, för jag tycker det här är att det du gör är genialt. Så vi ska prata lite om varför du gör det och vad det är du gör på TikTok. Mm-hmm. Lite så här, dina tankar om TikTok, vad man kan använda det till. Men kan du inte börja med att bara säga vem du är, vad heter det, på dagtid när du inte är Batman-utklädd på TikTok? Det är du inte, förlåt. Men...
Men Sofia Bilbao heter jag och jobbar i vanliga fall som psykolog inom skolan i en kommun i Skåne. Och sen har jag ju då psykologtipset på TikTok. Som jag driver då, det är TikTok-kontot.
Men kan du inte berätta liksom hur det kom sig att du startade det här kontot? Hur du kom i kontakt med TikTok?
Precis som många andra så laddade jag ner TikTok under pandemin. Jag började scrolla och bara, ja, oj, wow. Alltså den här appen är helt fantastisk, tyckte jag. Jag fastnade direkt och tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Jag spenderade mycket tid med appen. Men efter ett tag, kanske efter någon månad, så såg jag att oj, det finns lite konstig information här också, eller lite felaktig information. Och i och med att jag är intresserad av psykologi och diagnos, och så blev det, men såg jag ganska snabbt att det var mycket här som inte stämmer. Och i samband med att jag såg det så började jag också följa lite läkare, alltså svenska läkare på TikTok. Lärare, sjuksköterskor, tandläkare tror jag. Så det fanns väldigt många andra yrkesgrupper som också spred information om deras yrken. Så jag började direkt tänka, vilken psykolog eller vilka svenska psykologer har TikTok? Så började jag söka och bara, nej, det finns ingen, eller jag hittar ingen här. Så då tänkte jag länge, oj, skulle jag starta detta? Ska jag starta en TikTok? Och sen, nej, det ska jag inte. Och sen, jo, kanske. Så jag välar fram och tillbaka ganska länge om jag skulle göra detta. Och sen så tänkte jag, jag känner ingen på TikTok, så ingen behöver få veta. Så då startade jag ett konto. Så det är kul att jag sen sitter här med typ 50 000 följare sen och tänkte att ingen behöver få veta det.
Så det är svårt att vara anonym också, ungefär, ja. Eftersom det är ens ansikte så mycket. Men ja. Alltså vadå? Så din motivation från början var liksom det här med att du tyckte att du såg information som spreds som var problematisk, stämmer det?
Precis, alltså mycket... mycket vilseledande information skulle jag nog säga, som det är kanske en gnutta sanning i. Men i och med att TikTok är en app där det går väldigt fort, så hinner man inte riktigt nyansera och problematisera. Och då blir det lätt fel. Eller felaktigt. Alltså att inte hela posten behöver bli fel, men den blir väldigt lätt att misstolka. Så det såg jag mycket av. Och tänkte att nej, men här behöver vi faktiskt någon sprida sanningsenlig kunskap. Så det var därför jag startade mitt konto. Och det är det som är syftet med mitt konto. Att jag vill sprida sanningsenlig information. Mm. Och försöka motverka all den här felaktiga informationen som faktiskt finns.
För nu har jag bara utgått ifrån att du riktar dig till barn. Eller tonåringar. Mm. Stämmer det?
Mm. Nej. Alltså det är många barn och tonåringar som har TikTok. Men absolut inte bara. Det började ju så som mer en dansapp för barn. Men nu finns ju TikTok för alla. Om du är intresserad av matlagning eller om du är intresserad av ishockey. Alltså vad som helst. Så jag har ganska många föräldrar som ställer frågor. Men också lärare eller många personer, vuxna personer med olika diagnoser. Jag vet ju inte exakt vem som följer mig, men jag förstår på frågorna vem de är. Och sen är det många, absolut många tonåringar skulle jag säga, eller unga vuxna som följer mig eller som tittar på mina poster. Men absolut inte bara barn.
Hur lång är de här klippen? Hur många sekunder får de vara?
Ja, så att det är det som är charmen och det jobbiga med TikTok. Allt ska gå väldigt fort. Så du måste förmedla din information väldigt snabbt. Och det är detta som jag tycker är väldigt kul, att posta ett klipp som inte får vara för långt. De brukar säga max en minut. Sen är vissa kortare och jag har gjort någon längre, men då blir de inte mycket visningar.
Och då är det bara att du tittar in i kameran och pratar. Det är inget, liksom ingen subtitles, det är ingen grafik, det är bara det.
Jo, det kan vara bilder och så också som jag klipper in, men oftast är det bara jag som pratar.
Mm.
Och det är det som jag tycker är så kul med TikTok, eller vara kreatör på TikTok, är att jag måste förstå en diagnos. Om vi säger att jag ska göra en post om autism, säger vi. Då måste jag först förstå diagnosen så pass mycket att jag kan förklara det på mindre än en minut för folk som inte vet vad autism är. Så det är det jag tycker är väldigt utmanande för mig som psykolog. Att hur ska jag formulera den här kunskapen på ett sätt på kort tid så att alla förstår. Det är kul och det är jättesvårt ibland, för jag har inte jobbat med allting. Alltså jag har inte jobbat så mycket med personlighetsstörningar till exempel. Så när jag får fråga om det behöver jag först läsa på ganska mycket. Och i och med att mitt syfte är att sprida sanningsenlig information, dubbelkollar jag ibland min information med en kollega. Och sen gör jag posten och sen försöker jag förmedla den. Så att jag utvecklas väldigt mycket som psykolog i och med att jag har TikTok. För jag tvingas läsa på väldigt mycket.
Såklart. Jag vill att du ska prata såklart mer om liksom vad du har för content. Men kan du inte säga lite mer om vad liksom det här med... För i min värld så är liksom TikTok väldigt skitsnackat. Det kommer liksom forskningsartiklar som säger så här: vi kollade på 100 klipp om ADHD och 90% visade felaktiga grejer. Att det är väldigt mycket liksom... Och bara när jag hade det jättekort så tittade jag på liksom just... klipp om diagnoser, och det handlade väldigt mycket om självdiagnostisering och jag har ADHD, autism, och vilken diagnos är viktigast för mig. Jag som är sån diagnoskritisk-skeptiker tyckte att det var väldigt problematiskt. Men jag vet inte, håller du med om att det är så dåligt som folk säger?
Jag tycker att det är för det första väldigt mycket från USA. Många klipp från USA där man kanske ser lite annorlunda på ADHD än vad vi gör i Sverige, om vi tar just den diagnosen. Så väldigt många klipp kommer därifrån. Och precis som jag sa innan, att många är inte så nyanserade. Så precis som du också tänker att de är förenklade. Alltså det kan vara typ, om du sitter och skakar med benet på en lektion så har du ADHD.
Exakt, sånt där.
Och då tänker vi som psykologer att motorisk orolighet, absolut, det kan vara ett av kriterierna för ADHD, eller att det kan vara vanligt, men det är ju så långt ifrån att det skulle vara lika med ADHD, utan det finns ju väldigt många andra diagnoskriterier. Så att det finns väldigt mycket sån här snabb information som gärna blir felaktig, att man då inte nyanserar det, att det här är bara, det här kan vara, men det behöver ju absolut inte betyda att om du sitter och hoppar med benet på lektionen att du har ADHD. Det kan ju Dels kan det bara vara så, men det kan också bero på någonting annat. Och det är det man inte riktigt hinner på TikTok. Och sen tänker jag också att ett sätt att få många visningar på TikTok är ju att många ska kunna relatera till det. Och många relaterar ju till det om man känner igen sig. Och därför kan det vara ganska allmängiltiga grejer som tas upp för att folk känner igen sig, och då får man många visningar. Förstår du vad jag menar?
För man sprids om folk bara fortsätter titta på det. Eller måste man liksom få likes för att det ska sprida sig?
Ja, precis. Jag tänkte att jag skulle komma till det här med algoritmen.
Men berätta om algoritmen.
Ja, okej. Okay. Ja, men det som TikTok också får kritik för, det är att TikTok är så himla bra på att göra det som TikTok ska göra. Alltså att få oss att stanna kvar på appen. Så att TikTok förstår ju väldigt snabbt vad jag är intresserad av. Och de kommer förstå väldigt snabbt vad du är intresserad av. Och då, som jag har förstått det, så tittar TikTok inte så mycket på vad du likar och vad du kommenterar, utan de tittar på hur länge du tittar på varje klipp. Så det betyder att du då som är intresserad av psykologi kanske börjar titta på klipp om ADHD. Då kommer de förstå, Lars är intresserad av ADHD, och då kommer du få mer och mer av de klippen. För att då kommer du stanna kvar längre på appen. Så, och så här gör ju Snapchat och Facebook och Instagram också, men de är... Alltså vad jag tycker inte alls lika duktiga som TikTok. Och det är därför också som man liksom... Ja, men att det blir så lätt att bara, oj, nu jag skulle sitta 10 minuter, men nu har jag spenderat 1,5 timme, så blir det absolut för mig att jag, man lägger snabbt mycket tid för att TikTok vet precis vad jag är intresserad av. Men vad som händer då, det är ju att, och detta har ju TikTok också fått mycket kritik för, att om du har då, vi tar ett exempel att du har sårbarhet för ätstörning, eller du kanske har haft en anorexia eller har en sårbarhet för att utveckla en ätstörning. Om du då börjar titta på ett klipp med träning och sen börjar du titta på ett klipp med hur du tips för att gå ner i vikt eller något sånt. Och sen börjar du titta på matlagning. Och sen helt plötsligt är hela din TikTok bara full med såna här klipp. För att du har stannat och tittat på de klippen. Du kanske inte ens har likat dem. Men just att du har lagt tid så tänker TikTok att du är intresserad av detta. Så det har ju TikTok fått otroligt mycket kritik för, att de då triggar en ätstörning. Och det kan ju vara för att den personen då har börjat titta på de här klippen.
Men det betyder också att personer som är intresserade av psykisk ohälsa, för att de mår dåligt, då är det större sannolikhet att de får se dina klipp.
Så då ja, absolut.
Vill ju visa dina klipp för folk som det är relevant för, låter det som.
Ja, absolut, så är det ju. Men likadant så kan ju de få se de här klippen som vi pratar om, som kanske inte är så gynnsamma. Utifrån självdiagnostisering och så. Och det kan ju bli då att om man tänker att jag har lite svårt att koncentrera mig ibland, och sen helt plötsligt är hela din for you, som det kallas för då, alltså ditt flöde kan man säga, fullt med om det här är tecken på ADHD, det här är tecken på ADHD, och då blir det också lätt att jag kanske har det här, detta stämmer in på mig. För många av de här klippen är väldigt lätt att relatera till, även för oss som inte har ADHD eller autism då. Nu tar jag ADHD som exempel, för det är det vanligaste.
Är det så? Det är tydligast det som är det vanligaste?
Ja, det tycker jag absolut.
Inte ångest, depression?
Det går i vågor, så detta är också något som jag tycker är viktigt för psykologer att veta, eller folk som jobbar inom sjukvården att veta, att det går i vågor och det märks inom psykiatrin. Alltså ett tag var det väldigt poppis med narcissism. Alla hade narcissism.
På TikTok?
Ja, precis. Alltså inte att man själv sa att man hade narcissism, men att man sa att min partner har det, min pappa har det, min mamma har det. Alltså det kommer ganska mycket fortfarande. Och det märktes inom psykiatrin att folk började liksom ta upp den här termen. Så TikTok påverkar mycket.
Förlåt, en sån våg? Det är en våg som är några månader typ?
Jag tycker den har pågått ganska länge, men det kan vara sånt som går i vågor. Alltså ADHD och autism har ju varit väldigt mycket poster om. Men även ångest, depression kan också komma lite mer i vågor, där det är väldigt mycket poster om det här.
Men nu tänker jag att när du pratar så tänker jag att det är så här några få superinflytelserika TikTok-användare som postar de här grejerna. Men det är också random, vem som helst, tonåring som postar och har liksom 4 likes på sin, eller 4 views.
Många har ju ett tema på deras TikTok, alltså de som postar. Men det kan absolut vara folk som inte har någon utbildning eller som kanske själv har gjort en ADHD-utredning och börjar därför posta om ADHD. Så skulle jag säga det vanligaste, inte att sjukvårdspersonal postar om det, utan att det är andra personer som... Och det är det jag menar, att då kanske man inte har det tankesättet att man måste nyansera, att det finns många diagnoskriterier som måste vara uppfyllda. Det räcker inte med att man har svårt att koncentrera sig, för det har vi ju alla. Det måste innebära en funktionsnedsättning. Det kanske inte tas upp på TikTok, eller jag ska säga, det tas inte upp på TikTok, utan de här andra är lite roligare att prata om, tror jag.
Men det här som du sa innan vi började spela in, så var det här med liksom att folk kanske postar typ screenshots från sin journal. Då är inte det ett konto som bara postar screenshots från sin journal, antar jag. Då är det väl det någon som postar en massa olika saker, och det här är en av dem.
Precis, det är ganska så många som postar om att man mår dåligt. Eller är öppen med att må dåligt. Kontot kanske inte bara handlar om det. Men när man är öppen med att man kanske har en kontakt med sjukvården för att man har en ångestproblematik till exempel. Och det jag har sett är att... folk tar screenshots från sin journal och lägger upp det här för olika anledningar. Och jag tänker ibland att det är ganska så destruktivt. Att man kanske skriver titta här vad som skrev i min, som min psykolog skrev i min journal, att jag har en lägre begåvning till exempel. Det känns inte så bra för mina, alltså mina ögon som psykolog. Men det är också ett sätt kanske att få visningar, få sympati. Och det är någonting som jag inte tror alls att vi psykologer är så medvetna om att detta görs. Och det är ju inte bara mot psykologer, det är ju läkare och sjuksköterskor kan det ju också vara. Men det har sett, och det tror jag att vi behöver bli medvetna om, att ens journal kan läggas ut på TikTok. Och det kanske inte är så kul som psykolog att det händer.
Ja, man måste vara väldigt noga med vad man skriver om man tänker att den kommer läsas av 100 000 personer.
Precis, precis. Mm.
Men också vadå? Men de kan, men då klart de postar bara så här, att min psykolog sa den här dumma jävla grejen. Mm. Eller min psykolog sa den här smarta grejen.
Mm. Så kan det också vara, absolut. Många lägger ut, och det är också mycket från USA där de har mycket det här therapist-tänket, att många går i terapi. Då kan det vara typ så här, och det är också ofta taget ur sin kontext. Och det kan ju vara både hjälpsamt för andra men också inte hjälpsamt. Alltså att man kan säga, min psykolog sa det här till mig och det var det som gjorde att jag kom ur min ångest. Och det kan ju funka för dig, men det behöver inte funka för dina följare på TikTok. Mm. Så att det är mycket som går snabbt och taget ur sin kontext, och det är därför det kan bli lite tokigt ibland.
Men berätta lite mer om innehållet i din kanal då. Vad är det du pratar om och försöker få ut till dina följare?
Så jag har tre olika områden på min kanal. Det första är, som jag pratar om i psykologprogrammet, hur det är att vara psykolog. Information om så här, hur ser en vanlig dag ut? Vad kan man jobba med? Mer information om psykologyrket. För det är också ganska svårt att komma in på psykologprogrammet. Så jag får en hel del frågor om själva psykologyrket också. Och hur man kan komma in på psykologprogrammet.
Mm, det här borde förbundet betala dig för.
Ja, just det. Och sen... Så det är en del, och sen har jag en del i etiska dilemman, och det här tycker jag är så spännande att folk är intresserade av, för att det är ju sånt som man lär sig på psykologprogrammet och som man tragglar mycket eller diskuterar mycket, men jag hade ingen aning om att andra folk tyckte detta var spännande också. Jag får jättemycket frågor kring, får man hälsa på sin patient på stan? Vad händer om en patient berättar att man ska skada någon? Vad händer? Massa sådana etiska dilemman.
Liksom. Är det psykologer som frågar dig de här sakerna? Eller är det potentiella patienter
jag tror undrar, det vad är händer icke, om jag berättar? Jag tror det är icke-psykologer. Jag tror det är icke-psykologer. Mm. Men jag vet inte. Men jag tror absolut att det är icke-psykologer som gör det. Inte psykologer. Mm. Min absolut vanligaste fråga som jag får är, om jag berättar för skolkuratorn att jag skadar mig själv, kommer skolkuratorn berätta för mina föräldrar då? Ja, och det är ju lite svårt i och med att jag inte är kurator, så jag kan inte helt svara på det, men jag förstår ju själva frågan och jag har svarat på den väldigt många gånger. Sen får jag mycket frågor också om, vad är skillnad på psykolog och kurator, vad är skillnad på psykolog och psykoterapeut, vad är skillnad på psykolog och psykiatriker? Så det brukar jag posta om en del också kring själva yrkesfrågan. Mm. Så psykologyrket och sen etiska dilemman. Och sen är ju den stora grejen psykoedukation. Eller information om diagnoser, om utredningsprocesser, om ångest, depression, ADHD. Alltså allting där. Så där brukar jag göra ibland serier. Alltså nu gjorde jag förra veckan om bipolär sjukdom. Då kanske jag gör 4-5 poster om det. Där jag först pratar om diagnosen och sen om utredningen. Hur det går till och sen hur behandlingen går till. Och ibland tips till anhöriga.
Snyggt, tajt. Vad bra det där lät. Men ligger de kvar sen liksom? För det är inte som på TikTok att man söker på bipolär i TikTok. Och då får man upp
video. Det är ju det folk gör. Så nu har man sett att de som är då Gen Z, alltså den som är de generationer som har vuxit upp med skärmar, de använder TikTok mer än Google. Och nu får någon gärna fakta kolla med här, men om de ska söka efter någonting, till exempel ett recept på pasta carbonara, då går de in på TikTok och söker det, inte på Google. För att varför ska du söka på Google när du själv måste läsa receptet, när du kan få en 15 sekunder video exakt hur du gör? Så där har man sett en förändring också i den yngre generationen. Och det betyder ju, alltså från mig, att om någon går in och söker på diagnoskriterier autism, så vill ju jag att sanningsenlig information ska komma där och inte vilseledande information. Och det är det jag tror är risken med TikTok, att det lätt blir att de här snabba klippen kommer upp då.
Men för, jag har tänkt mig att det är att man bara ser passivt. TikTok ger mig random videos och sen finns de i 2 sekunder och sen är det aldrig någon som tittar på den igen. Men det är inte så det. De ligger kvar och de är sökbara.
Ja, precis. Det är de. Sen, alltså de posterna som jag postade för 2 år sedan tror jag inte att så många tittar på.
Så
du har ju absolut rätt att det är framförallt, alltså om jag postar ett klipp idag så skulle jag säga att jag får visningar idag och imorgon. Sen dör det ut liksom, eller ebbar ut. Men om någon sen då söker på det så kan man absolut kan den informationen komma upp.
Men majoriteten är de som tittar när det läggs upp liksom.
Ja, ja.
De går inte in på Socialstyrelsens riktlinjer och läser en pdf. Det verkar ju ett rimligt ju. Det är klart att de söker där om de är den appen de är i. Det är ju superintressant.
Ja, precis. Precis.
Mm. Men kan du liksom berätta mer? Vad kan liksom, psykoedukation, det här är bipolär sjukdom. Men det kan liksom också posta så här, tips för att sova bättre.
Ja.
Sånt liksom.
Ja, absolut. Det postar jag också. Jag jobbar ganska mycket också för att normalisera. Alltså vad är en del av livet och vad är psykisk ohälsa? När ska man söka sjukvård? Jobbar ganska mycket med att detta är grejer du kan testa innan du kan söka hjälp. Jobbar mycket för de här basbehoven med att äta, sova, träna. Mm. Försöker informera om det också, att livet går upp och ner. Det är helt normalt att vara ledsen ibland. Det jobbar jag också mycket med. Men ibland tips till föräldrar. Kring hur man kan bidra till barns positiva utveckling. Så att ja, det är väldigt lätt för mig att komma på content. Dels att jag får mycket frågor, men också att jag kan hitta många ämnen att prata om som jag tycker själv är spännande och spinna vidare på.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur ser den här processen ut när du liksom kommer på ett ämne och skriver ett manus? Klär upp dig? Måste man vara nysminkad? Alltså hur sker liksom själva produktionen?
Det är väldigt, jag skulle säga att det blir nästan självförsörjande. För att om jag då gör en post om bipolär sjukdom, så kanske jag får en fråga, men hur behandlar man bipolär sjukdom? Och sen kanske jag får en fråga, men finns det inte typ 1 och typ 2? Och då kan jag ju välja att svara på de här frågorna. Och sen kan jag ju få en fråga, kan du även göra en post om schizofreni? Så att det är väldigt lätt för mig att komma på vad jag ska göra i och med att jag får mycket frågor som leder till varandra. Så att jag har en lång lista med ämnen som jag ska ta upp. Och vissa klipp tar mig 5 sekunder att spela in. Alltså till exempel, vad är det roligaste med att vara psykolog? Det kan jag ju bara spela in, säga någonting som jag tycker är kul med att vara psykolog. Mm. Däremot om någon vill att jag ska göra en post om... men till exempel emotionell instabil personlighetsstörning, då måste jag först kanske prata om personlighet, sen personlighetsstörning och sen emotionell instabil personlighetsstörning. Alltså då blir det ganska mycket större, och då behöver jag läsa på, så då tar processen mycket, mycket längre tid. Jag skriver sällan ett manus. Däremot kan jag ha liksom 1177 eller något annat uppe samtidigt. Och sen alltså pausar jag och klipper lite grann. Jag spelar in mycket direkt i appen för jag tycker det är lättast.
Mm.
TikTok ska ju vara lite mer, alltså det ska vara lite mer snabbt och lätt, så jag känner inte så här att jag behöver fixa till mig eller så innan, absolut inte. Men däremot så spelar jag ofta in kanske 6 klipp åt gången och så postar jag det. Mm. För jag postar i stort sett varje dag.
Måste man göra det för att liksom...
Alltså man gör ju som man vill, såklart. Men i början så sa de att för att lyckas på TikTok måste du posta 3-8 klipp om dagen. Det har jag aldrig gjort. Men,
du har ett riktigt jobb också, eller hur?
Precis. Men man ska posta mycket och hellre mycket och korta klipp än liksom långa. Och det har jag också förstått, att det finns ingen... Man skulle ju kunna göra ett klipp om bipolär sjukdom på 10 minuter. Men då är det bättre att göra 5 olika poster om bipolär sjukdom som är lite mer korta.
Mm.
Så brukar jag göra för att effektivisera också för mig själv. Att jag spelar in och sen har jag dem i min utkorg, så kan jag posta när det känns läge. Och sen brukar jag också försöka göra dem lättförståeliga, och då vill jag gärna lägga till text, kanske något bildstöd. Ibland klipper jag in diagnoskriterier så att jag kan relatera till det. Ibland klipper jag in nyhetsartiklar, om det är någonting sånt så blir det lite lättare att titta på.
Men det här formatet av liksom max en minut långa klipp, det är, jag antar att det liksom har, att det har evolverat fram för att man tänker att det är den attention span som vi som vi har, eller?
Det är också jättespännande, någonting som TikTok har fått kritik för, att man, alltså man måste leverera så himla snabbt, vilket då, och jag tror man forskar på detta nu, att får man sämre uppmärksamhet för att man vill att informationen ska nå så himla fort, och det räcker ju med 2-3 sekunder, om ingenting är intressant så scrollar man vidare. Mm. Så man måste ju fånga publiken direkt. Och det är där man brukar säga att du måste ha en öppningsfras som får folk att stanna och sådana saker. Så att jag vet inte, jag har inte läst forskning kring det, men jag kan absolut tänka mig att det ligger någonting i det. Att om du får sådana snabba kickar som TikTok ger, eller förstärkningar som TikTok ger, så kan jag verkligen tänka mig att det blir ganska svårt att sen gå in på en mattelektion och hålla koncentrationen där i 50 minuter. Alltså skillnaden blir så gigantiskt stor.
Just det. Men så vad det säger är väl att TikTok har höjt ribban för vad som folk ska kräva av informationsförmedling.
Det tror jag absolut.
För det du säger är en bra öppningsreplik. Att man ska säga det man ska så tajt som möjligt. Säg det på en minut om du kan säga det på en minut. Det borde ju alla göra. Det har ju alltid varit sant. Bara det att de tvingar den att göra det väldigt noga.
Ja, precis. Och då gäller det också att man väljer sina ord väldigt noga. Och det hinner man inte alltid göra på en minut. Och det, alltså det här med att nyansera olika, det kan vara så här för vissa personer med autism, så hinner du inte riktigt säga, utan då får det bara vara, det här är vanligt. Alltså det ska vara väldigt snabbt, och det är det som jag tror kan bli fel ibland, att man inte riktigt hinner göra de här förklaringarna för att det ska gå så himla snabbt. Men, och att det ger inte så mycket visningar heller om du ska hålla på så å ena sidan och andra sidan.
Just
liksom.
Det, just det. Om man inte kan formulera å ena sidan och andra sidan på ett sätt som är
fångande. Liksom.
Fångande direkt, ja. Det skulle det väl kunna vara. Jag bara tänker så här, tänker du att det här är liksom den här vägen vi måste gå för att förmedla kunskap till tonåringar? Att så här, om du vill att tonåringar ska lyssna, så kommer du behöva bli intresserad av någonting liknande det här. Vi vet väl inte om TikTok finns om 5 år, men någonting motsvarande.
Ja. Ja, det tror jag, och jag vill också säga att TikTok är en app där jag har lärt mig fantastiskt mycket. Alltså det finns jättemycket städtips, det finns recept, det finns träningstips, det finns filmtips, boktips. Alltså det finns en jättestor hashtag som heter BookTok där man tipsar om böcker, som är en gigantisk hashtag. Så det finns väldigt mycket god information på TikTok, så jag tycker inte att vi ska bara fokusera på det negativa som det ofta blir. Men likadant så behöver det ju finnas mycket sanningsenlig information om psykologi, om diagnoser, och det, jag ser ett stort kunskapsglapp där, för att man får lov att prata om detta utan att ha någon utbildning, såklart. Men jag ser att det lätt blir fel. Lika lätt kan jag säga att det blir fel med träning och kost till exempel. Att det blir mycket vilseledande information i såna ämnen också. Så det är ju såklart inte bara psykologi där det blir tokigt. Men det är ju mitt område. Det är därför jag pratar om det.
Men och det du gör är ju till skillnad från alla andra som gnäller på det och säger att det är hemskt med TikTok och att det sprider felaktig information. Att istället faktiskt göra någonting åt det och se till så att det också finns bra information. Jättebra, Sofia. Innan vi slutar, vill du liksom, om man inte är en ungdom själv, men är liksom en förälder som har kontakt med ungdomar, kan du liksom avslutningsvis bara ge något tips på hur man ska tänka kring barns användande av TikTok?
Mm. Absolut. Jag tycker ju att man som vuxen ska ladda ner appen för att bara få en bild. Är det här med danser eller vad finns det på den här appen? Så att man får lite kunskap kring det själv. Sen behöver man inte spendera massa tid på det. Men jag tror att det är bra att ha appen. Och har man barn eller jobbar med barn så tycker jag också det är jättebra att fråga barnen. Men vad gör du där? Alltså postar du själv? För det tänker jag att man som förälder kanske vill veta. Att mitt barn postar på TikTok som kan nå ut till flera miljoner. Eller är det bara så att du scrollar? Så det tycker jag att man ska undersöka som förälder i alla fall. Om mitt barn postar och varför typ av content postar du? Och där kan ju barn behöva lite hjälp med att vad är okej att dela och vad är inte okej att dela med sig av. Och sen tycker jag att i och med att det är så pass lätt att fastna på appen så är det många barn som behöver hjälp att begränsa sin tid. Och jag tänker inte alls det här kring att man ska ha telefonförbud och så, men däremot kan det kanske vara smart att man inte har mobilen i sovrummet innan man ska sova. Alltså en sån sak. För just då är det väldigt lätt att man fastnar och spenderar väldigt mycket tid till det. Och sen också alltså, våga tänka att det är faktiskt en väldigt rolig app. Det är mycket som kul information som cirkulerar. Alltså det finns väldigt mycket glädje både i att titta men också i att själv skapa content. Och de som säger att ungdomar är inte kreativa längre, de har aldrig varit på TikTok. För det finns fantastiskt mycket kreativitet där genom alla möjliga områden.
Jättebra. Tack, Sofia.
Ja, tack.
Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna som är gammal media finns på Facebook och på Instagram. Så där kan ni hitta oss i alla fall.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.